Jo, vi var till Thailand. Innan pandemin slog till 2019 så åkte vi ner till Thailand. Vi var nedbjudna för att ha möten där nere och bibelundervisning på bibelskolan. Och det första mötet vi hade, vi började fråga vad gör vi här och ska vi vara här och sånt där. Men är det en kvinna som går utanför själva kyrkan? Hon pratar med en av de här som är mötesvärdare i den här kyrkan och säger: hej, är det här Jehovas vittnen? Nej, sa han, det här är mycket bättre, kom in här. Då fick vi ju svaret på eftermötet, vad gör vi här? Då visade sig att den här kvinnan som kom in på mötet, hon hade planerat att förgifta både sin bror och syster och sig själv för att de skulle dö. Och det enda hon ville göra det är att avsluta med ett kristet möte någonstans, och därför hade hon börjat leta upp Jehovas vittnen. Men genom att hon kom in här i församlingen där vi var så blev hon frälst. Så det fienden hade planerat i hennes liv blev krossat. Sen så blev vi ju chockade. De hade inte berättat allt för oss vad vi skulle göra där nere. Utan under helgen så skulle det bli konferens. Och vi tänkte, ja men det är bra med konferens. Det är bara mysigt. Gå och kolla vad det är. Ja, det visade sig att det var vi som var huvudtalarna. Och alla gick runt med sån här VIP-biljett med våra bilder på. Och det var 2-3 möten per dag. 2 timmar. Och vi tänkte, kära Jesus, hjälp oss nu. Men det gick bra. Men den här delen som vi gick emot när vi var där, det var också den här delen. Första mötet som vi hade haft så bjöd Simon in till förbön. Så han sa ju till medlemmarna att lägga era händer på lovsångarna och pastorsparet och välsigna dem och be för dem. Det kunde de inte göra, för det var inte tillåtet. För det var, de var lägre i rang. Så att det här tänkte vi att nej, men det här måste vi prata om. Att varenda en som har tagit emot Jesus i sitt liv vill ju Jesus använda. Så ett av de här mötena vi hade under konferensen, då kommer andre pastorns fru fram till mig och så säger hon: kan du be för min son? Han har skadat sin rygg och han är dansare. Och nu ska de resa iväg på en sån här dansuppvisning och han har så ont och han kan inte dansa. Ja, men så jag vet att du vill att jag ska be för honom, men vill han det? För hon berättade för mig att de hade svårt att ta med honom till kyrkan och grejer också, men han hade ju en tro. Men han tyckte väl det var jobbigt det här med religionen. Men jag sa det att jag vill att du frågar honom, för han var runt 15-16 år. Jag vill att du frågar honom om han vill att jag ska be för honom. Så hon gick iväg och så hämtade hon sin son och kom. Och då frågade jag honom själv: vill du att jag ska be för dig? Ja, så det kan du göra. Okej, sa jag. Så jag bad första gången, han fick testa ryggen, ingenting hände. Jag bad andra, tredje, fjärde, femte, sjätte gången. Då blev han totalt helad. Han gjorde sådana volter och grejer som jag aldrig kommer att kunna göra. Han är helt chockad. Jag är hel mamma. Och det blev kramkalas och gråt. Den andra pastorns man, frun till mannen som är andra pastor, han kom springande och grät. Sen kom morfar, han som var första pastor, han kom och grät och mormor kom och grät. Och då sa jag till den här grabben att det här du har fått upplevt nu, det här med helande, det vill Jesus göra genom dig till din nästa. Jag också. Ja, Jesus vill använda dig. Tror du det? Nej, jag vet, för Jesus säger det till mig, han vill använda dig. Då kommer andre pastorns frus och mans dotter. Hon kommer och drar i mamma och säger på thailändska: mamma, du vet, jag har ju problem med magen. Så andre pastorns fru frågar mig: kan du be för henne också? Nej, säger jag, det ska inte jag göra. Nej, säger hon, nej, det är er son som ska göra det. Och han blir så här: jag? Ja, jag sa ju det. Jesus vill använda dig. Så han går till sin syster och så lägger han sin hand på hennes mage. Han säger ingenting. Men rätt som det är så åker ögonen upp på dottern. Och hon börjar ropa: mamma, mamma, jag är hel, jag är hel. Och grabben, han står så här: va? Ja, men jag sa ju det. Jesus vill använda dig. Jesus vill använda oss alla som har en tro på honom. Det är ingen som har fått något mer. Amen.
Fick ni någon sån här liten lapp med två grannar på? Håll upp den. Det är så här att vi stöder en kanal som heter Himlen TV7. Och jag måste slå ett slag för den här TV-kanalen, för den är annorlunda på många sätt. Det är en finsk förening som startade Himlen TV7 för några år sedan. Deras kabelkanal TV7 i Finland är kristen kanal. Sen sänder de även i Estland, de sänder i Armenien och de har egen studio i Jerusalem. Och nu vill Himlen TV7 även komma till Sverige. De är i Sverige och de gör svenska program. Och det finns bara på nätet än så länge. Om du tycker att Simon och Örjan, ja men de står och hittar på en massa historier. Vet du vad? Titta på tv-serien Två grannar. För ni går in på Himlen TV7 och sen så .se. Och sjuan är en sjua, alltså det är inte SJ. Och det är inte sjunde himlen som någon trodde. Utan det här är Himlen TV7. Och så kan ni söka i playarkivet på Två grannar. Då hittar ni två säsonger av Örjan och mig. Och
kanske sen söker du efter en mening med ditt... Kanske se...
Det var bara ljudet. Det kanske inte syns den här filmen. Ska vi köra ändå?
Söker du efter en mening med ditt liv? Möt människor som vandrar med Gud och som lever ett spännande liv med honom. Kanske du har glömt bort din tro. Livet har kommit emellan. Se yrkeserfarna psykologer, teologer och pastorer berätta och få jordnära stöd mitt i livet, där du är. Eller kanske har du varit en lärjunge länge och vill lära dig mer. Här hittar du undervisning med profetisk skärpa och program som tar upp ämnen som det sällan pratas om idag. Och kanske har du märkt att det hettar till i Mellanöstern igen. Konflikter som påverkar hela vår värld. Få dagliga nyhetssändningar och aktuella program från vår egen studio i Jerusalem. Var du än befinner dig i din tro finns något just för dig på Himlen TV7. I vårt playarkiv hittar du tusentals timmar av program som hjälper dig på din resa närmare Gud och som pekar på Jesus som hela världens frälsare. För att komma igång kan du söka på kategorier eller teman, och på TV-kanalen är sändningen igång hela dygnet. Ingen betalvägg eller reklam avbryter våra program, och vi finns i din närmaste smart-TV, mobil eller dator. Nästa steg i din vandring är bara ett klick ifrån dig. Himlen TV7. När innehållet avgör.
Himlen TV7. Rekommenderas. Jag kan säga så här. Vi gjorde den här tv-serien Två grannar. Bara för att människor säger så här, ja, men Simon och Örjan de hittar på. Det har vi gjort så här. Vi har tagit in människor vi har profeterat för. Och de får själva berätta vad som hände i deras liv efteråt. Visst är det cool? Visst är det cool? Det var inget coolt. Nu får ni ställa er upp som straff. Nej då, ställ er upp. Ni behöver sträcka på er lite grann. Mer, mera av Jesus. Mer, mera av Jesus. Kärlek hjärtat ge, mer av hans kraft i vardagsliv. Mer, mera av Jesus. Mer, mera av Jesus. Mer av hans kärlek hjärtat ge, mer av hans kraft i vardagsliv. För vi är inför din trona. Vi är inför din tron och ger dig vår kärlek. Vi är inför. Varsågod och sitt. Bränner skönt att resa på sig lite grann. Nu kommer jag till sådana här omöjligheter. Orkar ni nog höra om flera omöjligheter? Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Alltså, jag kom till en ganska mysig liten församling i Norrland. Och det är alltid kul att resa runt i församlingarna. För man möter underbara människor. Och församlingarna över Sverige här nu har ju ofta en glad gammal tant med grått hår. Nu ser jag inga sådana. Jag ser bara glada tanter nu, men jag ser inga grå. Jo då, det finns väl några. En del är ju glada, men alla är inte glada alltid. Men de flesta är ju det. Och hon var så glad. Församlingens gladaste tant. En sån här trofast församlingstjänarinna, en Hanna i templet, kommer att ta mig i hand och säger: Simon, vad underbart, och det är så härligt, jag har längtat efter det här mötet, och välkommen. Och just när hon tar mig i handen så hör jag Herren säga: hon har tänkt ta sitt liv och du ska stoppa självmordet. Församlingens gladaste tant står framför mig och Herren säger något helt annat. Fattar ni vilken kamp jag fick? Så jag sa till henne så här: kan du stanna här i kyrkan när alla har gått? Därför att Herren är på mig om ett budskap till dig. Ja, vad spännande! Du ska bara veta, tänkte jag. Du ska bara veta. Hon har tänkt ta sitt liv och du ska stoppa självmordet. Så jag hade mötet. Och sen väntade ju hon med spänd förväntan. När alla hade gått så var hon kvar. Och jag sa det: nu får du slå mig. Du får vrida om öra på mig. Du får kalla mig för idiot. Du får klippa till mig om du vill. Du får ge mig en dagsedel. Vet du vad en dagsedel är för någonting? Det säger vi i Norrland. En riktig sån här. Du får klippa till. Men när jag hälsade på dig, då säger Herren åt mig följande: du har tänkt ta ditt liv och jag ska stoppa självmordet nu. Kvinnans ansikte förvreds. Hon skrek rakt ut: jag vill bara dö! Jag vill bara dö! Jag vill bara dö! Igår satt jag med kniven på pulsådern i köket. Och jag vågade inte. Och jag tänkte: men vad är detta? Jag sa det: men hur kommer det sig att en gammal härlig dam som du ska försöka ta sitt liv? Jag menar nu. Jag tänkte rent mänskligt sett så kanske det inte är så många år kvar i alla fall. Men det kunde jag inte säga till henne. Jag kunde inte säga det rent mänskligt sett. Så är det inte. Men varför, sa jag, varför? Jo, för 3 månader sedan så dog min bästa väninna. Och jag är så ensam, jag har ingen, jag är så ensam. Jag vill bara dö. Och då bad jag till Gud: snälla Gud, hjälp mig nu. Alltså nu behöver jag din hjälp. Och då fick jag ett, lyssna på det här. Inom bara en sekund så säger jag: titta ut på naturen. Det är vårvinter ute. Och för varje dag som du står emot den här dödslängtan, den här dödsanden, vilket det är. Så för varje dag du står emot den här dödsanden så kommer ditt liv att bli ljusare och ljusare. Titta på naturen. Och när midsommar kommer så är allt borta. Då kommer du att vilja leva igen. Och kvinnan började gråta och så skrek hon: tack Jesus för redskapet jag fick nu. Jag ska titta på naturen. Och så kramades vi och så bad vi en bön och jag åkte därifrån. Jag var så nöjd över att jag hade vågat. Fattar ni? Vågat. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Hänger ni med? Att våga säga en sån där grej. Så när jag kom hem, då ringde jag en väninna i Göteborg som brukar dela starka vittnesbörd hon också. Så jag ringde till henne och sa: du Anne, jag måste berätta en grej som hände i Norrland idag. Det stoppades ett självmord, så berättade jag om den gamla damen. Och hon sa: wow, vilket starkt vittnesbörd, sa hon. Du, jag tänker ringa min väninna i Tennessee, USA. Stephanie ska höra det här vittnesbördet. Vi hörs, sa hon. Så la hon på luren och så lyfte hon luren och ringde till Tennessee i USA. Och Stephanie sa: wow, what a testimony. Vilket vittnesbörd, underbart. Men stopp, säger hon. Stephanie, idag var jag på gudstjänst. Jag såg en gammal dam längst ner i vår församling. Hon såg så ledsen ut. Du, Anne, Herren är på mig. Herren är på mig. Jag måste ringa den gamla damen i vår församling. Hej då. Och så la Anne på luren. Och så ringde Stephanie, den gamla damen i sin församling. Och lyssna nu. Stephanie ringde mitt i den gamla damens självmordsförsök. Och Stephanie frågar, varför vill du ta ditt liv? Jag är så ensam. Jag säger så här, nej, det är du inte längre. För du och jag, sa Stephanie, vi ska bli de bästa väninnor. Och idag umgås de och är bästa väninnor. Visst är det bra? Hänger ni med nu? Hur Gud jobbar i lager. Det här omöjliga till synes. Jag tyckte det var häftigt med det här som hände i Norrland. Men när man ser på helheten, även ett självmord i Tennessee, USA, stoppades samma dag. Det här är vad helgen handlar om. Det är ingen liten Gud som ni tror på. Det är ingen liten pytte, liten religiös farbror. Alltså, jag mötte en ledare för satanisterna en gång. Vet du vad han sa till mig? Han sa så här, om ni kristna fattade vilken Gud ni har att göra med, så skulle det se annorlunda ut i kyrkorna, säger satanisten. Fattar ni vilken Gud ni har? Det visste han. Som tillbad fel Gud. Det här är så underbart att få dela det här omöjliga. För att många gånger så är det ju liksom, och nu är jag kritisk här. Jag älskar när bibelordet blandas med starka vittnesbörd. Hänger ni med nu? Man vill ju höra berättelser. Man vill ju höra vad har hänt. Vad har hänt i den människans liv och så. Och vet ni vad? Allihopa av er, ni ska få en uppgift av mig. Den är ingen svår. Ni har säkert en granne eller flera grannar. Ni har säkert någon som ni har bott bredvid hur länge som helst. De flesta av er har det. Och jag hoppas att ni har en bra relation med den grannen. Gör så här en dag. Bryt mönstret. Istället bara för att säga hej. HV71 är jättedåligt på hockey. Nej, men ingen ishockeyprat eller någonting. Säg så här. Jag vill bjuda in dig på en kopp kaffe hemma hos mig. För jag tänker dela en grej som jag faktiskt inte delat till dig. Jag tänker inte pracka på dig någonting, men jag tänkte berätta en sak i lugn och ro. Jag tänker berätta varför jag är troende. Och jag lovar, din granne kommer, om du bjuder på en god kaka också. Så kommer grannen, och vet vad grannen kommer att säga? Tack för att du delar. Önskar att jag hade sån där tro som du har. Och så kan du stanna där, för då har du sått ett frö. Jag sa ingenting till mina grannar under en lång tid. Jag hade mött Gud när jag kanske läste Den oväntade resan. Men jag sa ingenting till grannarna. Jag var ute i Sverige. Det är jätteenkelt för mig att åka hemifrån och proklamera Jesus någon annanstans. Så kommer man hem och så hänger man av sig manteln och så är man bara grannen där. En dag så skulle jag på hiphopkonsert. Tycker ni om hiphop? Inte jag heller. Men jag vill försöka vara lite ungdomlig. Tycker om rock'n'roll, jag vet. Men okej, det är en annan sak. I alla fall, jag och min fru, vi skulle gå på hiphopkonsert. Och det här skulle äga rum på Frälsningsarmén i stan. Så jag gick ner i omklädningsrummet där jag skulle hänga av mig jackan. Och så mötte jag Örjan där. Det var så här, jag hade mött Örjan i många, många år innan. För han lämnade sin son på dagis. Och jag lämnade min dotter på dagis. Jag hade inte sagt ett ljud om min tro till honom. Utan jag pratade om Brynäs förstås. Är någon som säger amen? Brynäs, amen, amen. Inte HV71. Hobbyverksamhet 71. i alla fall. Och han pratar om Modo. Han är modoit. Eller midiot. Eller modoit. Och vi pratar om ishockey, vi pratar om väder och vind. Jag pratar aldrig om min tro. Och där i källarvåningen på Frälsningsarmén står dagispappan som jag träffade varje vardag. Antingen på morgon eller på eftermiddagen när när vi lämnar eller hämtar. Och jag tänkte så här, vad gör Örjan i Frälsningsarmén? Det går inte ihop. Grannen. Vad gör han där? Ah, han har lämnat av sin mamma på fika. Nej, det är lite sent för fika. Han har gått fel. Snälla någon, han är taxichaufför i stan. Han hittar ju överallt. Så kom det tredje och mest relevanta alternativet. Han är full. Han har ramlat in här. Han tror att det är pubben. Och jag frågar, vad gör du här? Visst var det ödmjukt? Och han stirrar så här saligt på mig, lyxsalig, alltså glad, lyxsalig. Jag har blivit frälst! Och jag trodde min haka skulle ramla ner på Frälsningsarméns källargolv. Har du? Ja. Och vet du vad, Simon? Nej. Jesus är det bästa som kan hända dig. Det var som att få en örfil ifrån himmelens Gud. Vad har du hållit på med? Du har inte ens sett honom. Utan det har varit dagispappan. Då sa jag, Örjan, jag skäms nu. Vad då för? Jag är frälst jag också. Är du? Och jag tog ett beslut den dagen. Jag tänker faktiskt dela min tro även till grannarna. Och när jag gjorde det, vet ni vad de sa? De sa så här, du Simon, tack för att du delar. Jag har alltid undrat, men jag har aldrig vågat fråga. Så tänkte jag, vad har jag varit rädd för egentligen? Jag var inte rädd för någonting. Och sen så började de höra av sig. Du, var en kvinna som jag mötte på parkering. Du, jag blev sjuk och så där. Ja, du vet att jag har en tro, va? Ja, jag vet det. Det vet hela grannskapet att du har en tro. Är det okej om jag ber för dig när jag kommer hem? Vad sa du? Är det okej om jag ber för dig när jag kommer hem? Då började hon gråta. Så sa hon, det var det vackraste jag någonsin har hört. Hon tyckte det var det vackraste hon hade hört. Att någon skulle be för henne. Jag fick tårar i ögonen när jag sa det. Du, det är inget speciellt vackert, för jag ber för människor varenda dag. För över nätet och så. Men jag gör det. Sen några dagar senare så mötte jag henne på parkeringen och sa, du, de där förbönarna, de fungerar de. Visst är det härligt? En dag när vi var... Jag och Örjan började be nämligen hemma hos oss. Och nu kommer en sån där grej igen. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Örjan hade kommit hem till mig. Vi var ensamma. Maria var iväg och handla. Och vi skulle bara be tillsammans, jag och Örjan. När det dunkade på dörren. Och det regnade ute. Så jag var tvungen att titta efter vem det var. Och där stod en grannfru. Och jag såg att hon grät. Och jag tänkte, det är Malén. Och till saken hör att jag och min fru Maria, vi umgicks med Malén och hennes man. Under många år så hade vi haft grillpartys och allt möjligt. Och jag har ju en tendens av att alltid skriva en pjäs innan vi ska träffas. Tycker ni om pjäser? Jag tycker det är väldigt roligt med roll. Man har en rolllista så här, så fördelar man den. Och så får man en sån här Lars Norén-känsla över middagen. Den Ingmar Bergman-feeling. Man säger en fras och sen man tyst 10 sekunder. Det blir så härlig stämning. Och de här pjäserna slutar alltid med att jag fick en utskällning. Sen kunde vi äta maten. Sen är konflikter under ytan och sånt där. Jag älskar det. Men i alla fall, det var bara på skoj. Jag hade bara gjort en massa tok med dem alltså. Och där står hon och gråter nu. Henne som jag har varit liksom pajasen för i stort sett. Jag tänkte, jag öppnade dörren och sa, Malén, vad har hänt? Vi ska skilja oss! Jag och Björn, vi ska skilja oss. Ja, men kom in. Maria är inte hemma, men du, jag sätter på en kopp kaffe. Sätt dig ner här nu. Om Örjan, som inte kände Malén då, han gick in i ett annat rum bara, rakt av. Och så grät hon och berättade. Och så sa jag till Malén så här. Malén, nu ska jag berätta vem jag är. Nu kommer jag komma ut ur garderoben som kristen. För jag har varit tyst så många år. Jag tänker be till Gud för dig och din dotter. För du har bett till Gud om att någon ska be till Gud för er två. Hur kan du veta det? I natt bad jag att någon Gud, låt någon be till Gud, be till dig för mig och min dotter. Ja, men jag sa ju att jag går med Gud. Ja, jag har ju hört att du är lite religiös, säger hon. Det var värsta jag hört. Jag sa det, lite religiös. Det var som att säga, du är en IS-krigare eller någonting. Jag tyckte det var en förolämpning. Jag sa det, religiös. Jag är inte ett dugg religiös, jag går med Herren. Och vet du vad, innan jag ber för dig så ska jag berätta vad jag ser för någonting. Ser du saker? Ja, jag gör det. Jag ser en liten flicka som springer runt på en stor gräsmatta. Hon är så lycklig för det är sol ute och det blåser lite. Och den här lilla flickan håller i ett snöre. Det går upp till en pappersdrake. Och vet du vad? Gud säger att det här är du, Malén. Så här lycklig vill han att du ska vara. Och in kommer Gösta, håller jag på att säga. Nej, in kommer Örjan. Har ni hört den? In kommer Gösta. I alla fall. In kommer Örjan i köket och så säger jag, Malén. Ja, hon torkar tårarna. Jag hör en liten sång. Jaha, vadå? Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Och mer hann vi inte säga. Malén bara flög upp i stolen och skrek, jag vill bli frälst nu. Och vi fick föra henne till frälsning. Och när hon hade gråtit färdigt så sa hon så här. När jag var 10 år var en av de lyckligaste stunderna i mitt liv. Jag älskar när pappa byggde pappersdrakar åt mig. Jag sprang runt där och var så lycklig när vinden tog tag i den där pappersdraken och flög så här högt. Och när jag var 10 år så var min favoritsång Det lilla ljus jag har. Nu vet jag att Gud är på riktigt. Hänger ni med? Behövde vi övertyga henne med lite kraftig teologi? Behövde vi vara sådana här apologeter? Jag har försökt när jag var ubåtskristen, det kommer vi in sen på. Ubåtsfrälsningen, nu vet ni vad det är. Vet inte vad ubåtskristendom är? Ja, men jag ska berätta det. Då försökte jag övertyga människor att vara en sån här klok apologet. Jag blev bara en get. Ingen blev frälst. Och vi blev osams. Jo, ubåtskristendomen. Det är så här. Det är en sjukdom som är utbredd i kristenheten. Det är ubåtsfrälsningen. Har ni hört den? Man dyker upp 2 timmar i ytläge en söndag förmiddag. Och sen är man i ytläge 2 timmar. Sen dyker man under ytan resten av veckan. Man syns inte och hörs inte. Man är under ytan. I bästa fall så kanske man hissar upp ett periskop och tittar på människorna på torra land. Och så tänker man, åh, de där går utan Herren. Och titta, nu gick det illa för dem. Ja, det var ju det jag trodde. Tur att jag har mitt på det torra. En ubåtsfrälsning innebär också att man bara ber för sig. Man ber bara för sitt eget. Så det låter så här, ubåtsfrälsningsbönen. Den låter så här, gode Gud välsigna mig, min ekonomi och mig och mig. Och mina barn och mig och min familj och mig och mig och mitt jobb och mig. Och glöm inte mig. Det är ubåtsfrälsningsbönen. För man struntar i alla människor runt omkring. Man struntar i vardagsmänniskor, man struntar i allt. Man ber bara för sitt eget. En ubåtskristen kan ibland bli arg på andra ubåtskristna och skicka iväg torpeder mot varann. Man pratar illa om varandra, då blir det en torped man skickar iväg. Men en ubåtskristen har en grej att se fram emot på sommaren. Ubåtskonferensen. Man kan åka iväg en hel vecka och alldeles tryggt och säkert gå på torra land och träffa människor som tror på samma sak. Och få en dunk i ryggen, Gud välsigne dig broder, att du tror på samma sak som jag. Men man når inga människor, utan man är där för en egen liten påfyllning. Påfyllning, påfyllning, påfyllning. Så man orkar med ubåtskristenlivet sen. Jag pratar om mitt eget liv nu. Så om ni känner er träffade så är det bara en fullständig tillfällighet. Jag pratar om, så levde jag i ubåtsfrälsningen. Min tro var bara relevant för mig, inte för människorna runt omkring. Så jag struntade i mina grannar. Men det kraschade ju alltsammans när han kommer att vittna för mig. Hänger ni med? Min ubåt tog slut när jag mötte Örjan. Jag var tvungen att komma ut i garderoben som kristen. Snart visste hela området vilka vi var och vad vi stod för. Örjan, du och jag, Helene, din fru och Maria, vi var ju ute och käka mat en dag, en kväll.
När vi hade ätit klart så betalade vi. Och så gick Simon och Maria 20-30 meter före mig och Helene. Och Helene och jag gick och pratade. Då kom det ett gäng invandrarkillar. De var 5-6 stycken, runt 15-16 år. Och de kom och gapade och skrek fula ord. Inte åt oss, utan det var ju för att synas och höras, men på fel sätt. Så när de kommer upp bredvid mig, där är det som att heliga ande tar tag i mig. Och så frågar det här gänget, grabbar, vad önskar ni mest utav allt? Och hela grabbgänget stannar. Och de tittar på oss och sa, vi vill ha pengar, det är pengar vi vill ha. Jaha, så jag, tror ni det är svaret på livet, så jag. Sen började jag dela mitt personliga vittnesbörd om hur Jesus hade mött mig. Och de lyssnade, stod kvar. Och då är det en av grabbarna som säger så här, ja, jag är muslim och inte kan väl Gud ha en son? Ja, så jag går inte in i den debatten med dig, så jag. Vill du se hur mycket Jesus älskar dig? Ja, hur ska jag kunna göra det då? Ja, men vill du se det, så jag. Ja, hur ska jag kunna göra det då? Jo, du har ju problem med ditt högra knä, eller hur? Hur kan du veta det? Jo, jag går med Jesus och Jesus sa till mig att du har problem med ditt högra knä. Kan jag få lägga min hand på ditt knä så kommer du få se hur mycket Jesus älskar dig. Ja, okej då, sa han. Så jag böjde mig ner, la min hand på hans högra knä och bara tala ut Guds kärlek över honom. Och så befallde jag knä och bli helt. I Jesu namn. Så, testa knät nu, sa jag. Och han började testa knä. Ögonen blev större och större medan han testade. Och sa, vad har du gjort för någonting? Ja, jag har inte gjort någonting, utan det är han som bor i mig, Jesus. Han har gjort dig hel. Grabbar, jag är hel. Nej, lägg av, sa man där. Jo, det är sant. Men vad gjorde du, sa han. Det är inte jag som har gjort någonting. Så hör jag min fru börja profetera för en annan kille i gänget. Och så säger hon så här, varför har du slutat spela fotboll? Va? Varför har du slutat spela fotboll? Men hur kan du veta att jag har spelat fotboll? Ja, men jag vet inte, så, men Gud vet. Han talade till mig om att du har slutat spela fotboll. För jag tror inte att jag duger, säger han. Ja, men säger min fru, du ska ju fortsätta med fotboll, för Gud älskar att se dig glad. Ska jag det? Ja, men det ska jag göra, sa han. Och så är det en kille mitt i gruppen som Herren låter mig se, och jag får tilltal från Herren. Och jag sa till den här killen, du försöker sträva efter din pappas kärlek, men du känner aldrig att du räcker fram. Ja, men jag bråkar inte med min pappa. Nej, det är inte det jag säger heller, så jag. Men du försöker sträva efter hans kärlek, men du känner att du aldrig räcker fram. Ja, det stämmer, sa han. Kan jag få lägga min hand på dig och be för dig, sa jag. Ja, sa han. Så jag går fram, lägger min hand på hans hjärta. Och så börjar jag bara tala ut kärlek från Gud till den här killen. Då står han, medan han står och ber, så säger han, grabbar, ja, det är någonting som händer, det är någonting som kommer över mig. Ja, det är Guds kärlek, säger jag. Han bara kramar om dig. Sen efteråt så sa vi, när ni kommer hem, för ni har ju ett eget rum där ni bor, så sätt er ner i rummet och bara öppna ert hjärta och bjud in Jesus i era liv. För han har längtat efter den här kvällen med er. Hela grabbgänget står och tittar på oss och säger, tack så mycket för att ni pratar med oss. Ja, varsågod, sa vi. Vill ni ha en kram nu? Ja, sa de. Så fick vi krama om hela gänget. Sen gick de iväg och då hör vi en av killarna och säger, grabbar, ja, vad var vi med om? Ja, sa jag till min fru, hon fick möta Jesu kärlek. Efter ett tag så kommer vi ner. Vi ser att Simon och Maria har ju åkt hem. De har tagit bussen. Och jag säger till min fru, vi tar en taxi hem istället, för det kommer att dröja innan bussen kommer. Så vi går till en taxi, och där är det en iranier som sitter, kommer från Iran, berättar han, talar jättebra svenska. Vi sätter oss i taxibilen och han börjar åka och ger han adressen, och där börjar profetera för den här taxichauffören. Och det visar sig att han är troende, han är kristen. Och vi bara talar in personligt i hans liv. Han bryter ihop i taxibilen medan han kör. Så när han kommer fram till vår adress så sitter han och torkar tårarna och säger, jag kan inte ta betalt för den här resan. Jo, självklart så visst ska du ta betalt. Nej, jag har fått mött Gud under den här färden. Jag kan inte ta betalt. Jo, men det är självklart att du ska ta betalt. Hur mycket kostar resan? Ja, den kostar 200. Ja, men då får du 300 också, för du ska ha dricks. Vart vi än går fram så vill Herren använda oss och sprida kärleken från Gud till människor. Amen.
Ja, vi börjar närma oss det här berömda eftermötet. Och du som är inte troende nu, du kanske tror att nu ska mötet starta om igen. Men det betyder inte att det startar om. Vi har förebedare som är från församlingen. Kan ni resa på er? En, två, kom fram gärna. Ni som är förebedare hit. Det finns en tom bänkrad här. Kom fram. Det är så här. För att markera att vi har mötet tillsammans med Fredstorgskyrkan. Vi är inte här för att skapa en egen ministry eller någonting sånt. Utan vi har mötet tillsammans med församlingen här. Så använder vi oss av församlingens förebedjare. Så att om du kommer fram till mig i Örjan, jag vill ha förbön, jag vill förbön, då säger vi nej, gå till förebedjarna. För det är de som har manteln på sig nu. De är förebedjare. Det här gör vi också för att markera att vi är tillsammans med församlingen. Och vi vill stödja varje församling som vi besöker. Och är det så att du känner att jag lider av en sjukdom eller någonting, så kommer ni att använda oljan här och smörja med olja och be för den sjuke. För det är helt bibliskt. Och jag tänker sjunga en sista sång. Jag tänker inte tjata, utan de sitter här. Och vill du ha förbön så finns det ju plats här framme. Och blir det för mycket folk så kan ni flytta till nästa bänk. Det är så enkelt. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det här vill jag plantera in er. Kommer ni imorgon? Kommer ni imorgon? Pratar jag finska eller svenska? Jag kan göra det. Kommer ni imorgon? Inte. Nej, varför då? Det var gott att ni kom ikväll. Det är möte imorgon klockan 10 och ni är jättevälkomna. Och vi kommer att fortsätta prata om det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och det gäller även dig. Jag vet att du sitter och tänker så här. Nej då Simon, det gäller inte mig, för jag är så dålig. Då kan jag berätta, jag är också dålig. Det är nämligen upp till Herren allting. Jag är inget duktigare än någon annan, inte Örjan heller. Vi är inga övermänniskor, vi som står på scenen. Vi har fel och brister och allting. Men Gud använder det som ingenting var. Det ska du tänka på. Det som ingenting var, det använder Herren. Amen. Okej. Jag tänker köra en sista sång. Och sen tänker jag faktiskt bara låta er komma fram till förebedjarna här. Och tack för ikväll. Vad säger man om jag säger tack för ikväll? Ja, tack själv säger ni då. Jag försöker liksom vara en liten role model här för alla smålänningar. När jag säger tack för ikväll, då säger jag till dig, varsågod och skölj. Tack för ikväll och välkommen fram till förbön. Och så syns vi, några av oss, imorgon. Och jag brukar alltid vara så tjatig, så jag kör ju den här sången som heter Jag tänker be för Sverige som sista låt. Och så är du välkommen fram. Nu har jag sagt det.
Ser du den där mannen som sover under bron? Hemlös och ensam med smutsiga skor. Och kvinnan som samlar på burkar och skräp. Det är Sverige just idag. Ser du inte alla dessa trasiga hem? Med mor och far skilda kommer barnen i kläm. Och andra som lever i övergrepp och hot. Det är Sverige just idag. Ser du alla män i maktens korridor som sliter åt sig fallskärmar och lämnar öppna sår? Vad hände med pratet om etik och moral? Det är Sverige just idag. Ser du inte våldet på gator och torg? Ta en titt på Malmö, Stockholm och Göteborg. Man sparkar och dödar, tar det aldrig slut. Det är Sverige just idag. Jag tänker be för Sverige, be med mig. Jag tänder ett ljus för Sverige, tänd med mig. Det är något som händer, mitt kära fosterland. Jag tänker be för Sverige, be med mig. Kyrkor som sover sin törnrosa sömn. Det de en gång stod för är för länge sedan glömt. För kristendom är bara ett vackert ideal. Det är Sverige just idag. Tiden den är mogen, och nu så ska det ske. Har du kvar din tro, så ropa ut och be. Vi ber om en eld som blir till en brand över hela Sveriges land. Vi tänker be för Sverige, be. Vi tänder ett ljus för Sverige, tänder oss. Det är något som hänt, vårt kära fosterland. Vi tänker be för Sverige, be med oss. Vi tänker be för Sverige, be med oss. Vi tänker be för Sverige, be med oss.
Vi ber för Sverige, vi ber för Aneby, vi ber för området här omkring Jönköpingstrakten. Jag tackar dig Fader för en ny tid, nytt syre, ny olja, ny glädje. Vi välsignar församlingen här. Vi ber om en ny tid för församlingen. Vi ber om undertecken och kraftgärningar i denna lokal. Jag tackar dig Fader för mina syskon nu som står och sitter framför mig. Tack för att du välsignar dem. Och du ser vad de bär på. Du ser de här böneämnena. De har längtat efter bönesvar. Fader, ge dem svar. Låt ditt namn få bli förhärligat här i Aneby med omnejd. Låt oss få läsa i tidningarna vad som sker i Aneby. Amen. Och här kommer en broder.
Jag vill ge en kraftig uppmuntran. I onsdag så bad jag för mötena här att det skulle bli en öppen himmel. Vet ni vad Gud svarade? Jag har aldrig stängt. Så ta emot. Det är öppet.
Det är viktigt att veta. Tack broder. En öppen himmel. Ni får sitta ner. Och jag tror till och med att det är kaffe efteråt, eller? Här kommer.
Hur många är det som tror på bönens makt? Och det är inte ofta jag brukar berätta om hur jag själv upplevt, men jag känner att jag vill göra det. Skärtorsdagen 1949 föddes jag i Tranås. Mor och far hade tjänst i Sommen. Vi hade en barnmorska, sköterska, som tillhörde församlingen i Sommen. Hon tjänstgjorde det dygnet. Fram på små timmarna så fick hon en röst som sa till henne att du måste gå och se till din nyfödda. Du ska kolla särskilt Leif som ligger uppe i högra fönstret. Det här har jag fått berätta som mor och far. Hon hittade mig blå i ansiktet. Och ni som är lite insatta i medicin så hängde det på en skörtråd att jag kom till livet, men hade lika fort fått hembud. Men jag klarade mig. Jag hade förmånen att växa upp i ett troende hem, bedjande mor och far. Mor och far är hemma i himlen nu sedan många år. Mamma, det är 40 år sedan min mor lämnade jordelivet och det är 20 år sedan min far lämnade. Men deras böner följer med. Och det, även om det har varit tufft emellanåt som pastorsson och pastorsbarn, så när pappa fick kallelse till olika håll, så det var bara packa och följa med. Jag har bytt skola 3 gånger, det är 3 gånger för mycket. Och ni som har barn i skolåldern, var rädda om dem så de får gå färdigt där de är. Men åren har gått. Jag har passerat 73 år. Gud har varit god, hjälpt mig. Det har varit prövningar ibland, det har varit sorger, det har varit glädjeämnen. Men vi har en stor Gud. Och honom får vi gå till i alla livets förhållanden. Jag vill bara skicka med det. Gud hör bön även om man tycker att det känns tungt. Man frågar sig var är Gud någonstans. Vi har skyddsänglar som följer med oss var vi än går. Om vi ut och åker bil eller var vi än är, så har vi skyddsänglar med oss även om vi inte ser dem. Den här kvällen är en kväll då vi är samlade. Vi har fått hört att Gud har varit god emot människor. Och vi har också en morgondag. Varmt välkomna.